kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är först andra Korinthierbrevet och vi har kommit till del 10. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Så där ja, då har vi satt på stoppuret här så att vi inte håller på för länge. Men nu har vi en knapp timme på oss och vi ska fortsätta vårt studium i andra Korinthierbrevet. Så välkomna hit till Andreas kapellet. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får ta den här stunden och räkna med att du är närvarande. Herre, vi vänder oss till dig och vi ber om din helige andes verksamhet i våra liv och i vår gemenskap. Vi ber att vi ska få lära känna dig allt bättre och din vilja. Att vi ska se och förstå på ett tydligare sätt så att vi kan bli förvandlade. För bli mer och mer lika dig. Herre, nu överlåter vi den här stunden i dina händer. Amen. Då har vi gjort färdigt till och med kapitel 4, vers 6. Och inte den här gången tänker jag göra någon repetition, eller i alla fall ingen längre repetition, kanske bara säga det att det vi talade om förra gången var bland annat, men då var det redan i tredje kapitlet, 18 versen, det där med att vi med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet. Vi uppehöll oss en stund vid att se in i Gud. Och det där är ju något allmän religiöst. Så gör man ju också, som jag berättade, i Nepal där vi tillbringade några veckor då i februari. Där tittar man in i gudomen, av gudabilderna. De har ju mycket bilder inom hinduismen. Och när man gör det så får man då kontakt med guden. Och så blir man påverkad. Och man kan gå in i guden och så. Så det där är ett allmänmänskligt fenomen. Jag tänkte på det nu också när jag såg ett inslag på tv. Den här popsångaren som jag tappar bort namnet på. Han som var i Globen och sjöng den här ungdomsidolen. Alltså, de var ju hysteriska runt omkring. Och jag har ju fullständigt tappat proportionerna. Och Kari frågade mig hur det där kunde komma. Så jag sa, det är säkert samma fenomen. Alltså det fenomenet att man vill se in i gudomen, det är något allmänmänskligt. Man har en idol. Idol är ju grekiska och det betyder avgud. Någon man avgudar och så kan det bli så gränslöst, så märkligt. Men det har väl alltid varit så. Men det som händer här då när Paulus talar om att vi ska se, skåda in i Herrens härlighet med avtäckt ansikte, det är ju att när vi gör det så blir vi mycket riktigt förvandlade. Och han menar att vi blir förvandlade, alltså i presens. Vi förvandlas till en och samma avbild från härlighet till härlighet och det sker genom anden. Och vi får, påminner jag också om, bibehållen identitet. Det tänkte man sig ju inte i antiken. Utan i antiken så gick man upp i gudomen, man förlorade sin identitet. Medan det hos oss är precis tvärtom, vi får vår identitet. Vi blir sådana som Gud ville från början att vi skulle vara. Så det blir Gud uppbygger oss och gör oss till sådana som vi ska vara. Och vi ska vara lika Jesus Kristus, alltså vi ska vara fullkomliga, vi ska vara utan synd. Men det var ju just detta som motståndarna inte gjorde. För de såg bara Paulus svagheter. De såg att han hade ändrat sina resplaner. De såg att han hade mycket motstånd och många motståndare. Kort sagt, man såg Paulus men man såg inte Kristus i Paulus. Och det här är problemet. Och som vi sa förra gången också. Så säger Paulus att det beror just på detta att de inte ser in i Kristus. De har inte den tron utan de är fångade i denna tidsålder. Allt det där var från förra gången som sagt. Så att det behövs en omvändelse, och vi som är kristna behöver också påminnas om att se Kristus. Lära oss att urskilja Kristus, se Kristi närvaro, och så ska allt det andra få de rätta proportionerna. Och nu går han vidare då i sjunde kapitlet. Därför att ni ser jag sjunde versen. Ni ser det att fjärde kapitlet, sjätte versen, så talar han också om det här att ljus ska lysa fram i mörkret. Och så kommer det då i vårt nya avsnitt, vers 7, som börjar med ett men. Och det står ett men där, därför att han backar lite grann, Paulus, här nu på så sätt att han säger att ja, visst, vi ser härligheten, men vi bär ju denna härlighet i bräckliga kärl. Det är skatten har vi, men det är ett lerkärl. Och det är det han ska tala om nu. Och då är det så att från den sjunde versen till och med kapitel 5, vers 10, så fortsätter han att tala om tjänsten, den apostoliska tjänsten eller om den kristna tjänsten. Och man kanske skulle dela upp det i två stycken delar då, i sådana fall. Första delen som handlar om skatten i lerkärl från vers 7 till och med vers 15. Och sedan där han talar då, där han fortsätter att tala om tjänsten och tjänstens härlighet, men att den är i ett lerkärl. Och sedan när vi kommer till 16:e versen och en bit in i 5:e kapitlet, till och med vers 10, där talar han om att tjänsten utövas genom tron. Så det är egentligen två, om han nu har talat om härligheten och om ljuset som bryter fram och att vi ska ha kontakt med Kristus och så finns det alltså två stycken män här. Det ena är att vi har detta medan vi är kvar i våra bräckliga kroppar. Och vi har detta, men vi har det genom tron. Så det är de två delarna som vi har framför oss. Och de är viktiga båda två, som ni förstår. Så han börjar då i vers 7 med ordet men. Nu ska han då förklara den här paradoxen. Att vi har en härlighet i Kristus, och vi skådar hans härlighet och vi förvandlas enligt hans härlighet. Men skatten förvaras i ett lerkärl. Och då är han inne, då har han börjat säga någonting där han skiljer sig ifrån antikens föreställning. Därför att i antikens föreställningsvärld, där såg man ju kampen mellan det goda och det onda. Alltså man inkluderade ju inte det onda som Paulus gör. Svårigheter, motgångar, sjukdomar. Utan det höll man isär. Och härligheten var ju att man hela tiden skulle kämpa emot det onda. Så det var en dualistisk föreställningsvärld. Där det hela tiden är en kamp mellan gott och ont. Men så är det ju inte i den judiska tron. Därför där är det Gud som är allsmäktig. Och Gud är allsmäktig också över det onda. Han har besegrat det onda. Och Paulus säger att när vi är i Kristus, då är också det onda intaget i Kristus. Så svårigheterna, motståndet, eländet är också i Kristus. Det är därför som Kristus bröts ner. Och vi kommer också brytas ner. Så han har inkluderat det. Och det här var ju inte alls vad man hade tänkt sig. Om man tittar på korintierna. För de ville ju helst se hur man övervinner allting. Och hur det är framgångsrikt. Och hur man får hälsa. Och hur man kan så att säga, lyfta sig i kragen på något sätt. Och att man kan gå fram som en segrare genom livet. Det var ju deras föreställningsvärld. Men det ska vi se här att så är det inte för Paulus. Utan det Paulus gör är att han räknar upp här sina trångmål. Och jag tror jag läser vers 7 till och med vers 12. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Kanske inte helt enkelt att ta till sig de där verserna så där på en gång. För vi är ju också präglade av det här västerländska tänkandet och lite dualistiskt tänkande. Där vi ska kämpa emot det onda. Jag tror vi är rätt ovana vid att tänka oss att allt det här som räknas upp här skulle vara i Kristus. Men det är vad Paulus säger. Man ska också tänka sig när man läser det här att det han räknar upp här, för det är ju inte mindre än 7 stycken kontraster. 7 stycken eländiga saker som man räknar upp. Och så kontrasten då, att vi inte är utslagna, vi är inte rådlösa och så vidare. Att det här talar han inte om sig själv enbart, att det här är hans upplevelse. Utan det här är en fördjupning av, en beskrivning av tjänsten som han innehar. I hans tjänst som apostel, i hans tjänst som en representant för Jesus Kristus, så ingår det här. Och jag skulle nog vilja ta det till förlängningen och säga att det är så här för varje kristen. Kanske inte så utpräglat så att vi som sitter här skulle tala om att vi är förföljda och så vidare. Men elände och motgångar och motstånd och sånt, det finns ju hos varje levande kristen. Så nu gäller det att vi ska kunna få den här sanningen att landa i våra egna liv. Att vi kan se och våga ta emot det här. Han säger alltså i vers 8 att vi är trängda men inte utan utväg. Vi är rådvilla men inte rådlösa. Vers 9. Vi är förföljda men inte övergivna. Vi är nedslagna, men inte utslagna. Jesu död är i vår kropp, men Jesu liv ska också bli synligt i vår kropp. Vi utlämnas ständigt åt döden, för det sjätte, det är i vers 11 nu. Och Jesu liv ska uppenbaras. Och i vers 12, döden verkar i oss, livet i er. Och som sagt, genom den här paradoxen, genom att omfamna den här paradoxen och inkludera den i tjänsten eller i det kristna livet, så skiljer han sig alltså från sin samtid. För i samtiden och i antiken, där skulle man ha sagt att svaghet och bräcklighet motsäger Guds styrka och härlighet. Ja, men om det är så mycket elände, då är ju inte Gud allsmäktig, så skulle man säga. Så svagheterna motsäger härligheten hos Gud. Och då förstår ni kanske när man tittar på Paulus, eller när de motståndarna tittar på Paulus och de ser allt elände som han går igenom, då drar man slutsatsen, alltså inte Gud med honom. Han blir nedslagen, han blir förföljd. Alltså inte Gud med honom och beskyddar honom. Det är den slutsatsen som man drog då, och som jag tror att det kan vara frestande att dra den slutsatsen i vår tid också i våra sammanhang. Där tänkte man sig ju då, stoikerna inte minst, att där hade man då någon egen potential som man kunde utveckla. Vi hade vår egen frihet, en man. En fri man, det är en människa som kan göra som man själv vill, var ju ordspråket. Det har vi talat om tidigare. Man kunde sätta sig över svårigheterna. Man utvecklade ett sorts positivt tänkande. Och så övervinner man på det sättet. Det var ju stoikernas program, filosofiska program. Man hade långa listor på dygder som man skulle göra, som man skulle öva sig. Och så hade man många listor också på laster och sånt som man skulle undvika. Och det här var ju ett ständigt kämpande på det sättet. Men det har ju väldigt lite, ja, det har ju ingenting med evangeliet att göra. Idealmänniskan på antiken skulle ju leva oberörd utav de yttre omständigheterna. Men Paulus, han inte bara erkänner de här svårigheterna, utan han integrerar dem i tjänsten. Det är en del av tjänsten. Och det är oundvikligt. Och det betyder att Paulus tänker att hans liv är ungefär som det var för Jesus Kristus. För när Jesus Kristus gick på jorden, då var det så för honom. Han hade motståndare. Han hade inte någon så där succéartad karriär precis. Vi vet ju hur den slutade. Och att vara intagen i Jesus Kristus, det är att leva på samma sätt i den här världen. Vi är fortfarande kvar i den här världen. Vi lever under de villkoren. Och när Paulus nu talar om lidandet, så talar han ju inte om det som om det vore någonting bra. Det är inte så, han förhärligar ju inte svårigheterna. Det är inte som om det här vore någon sorts lycka, att det här ingår i det kristna livet. Utan det är en del av livet i världen. Det är så det ser ut. Det borde ju inte vara så svårt för oss att förstå egentligen. Därför att om vi bara tänker efter, så vet vi väl att det har två sidor i livet. Så vet vi väl att det är mycket elände och motgångar. Det finns väl ingen här som inte har upplevt det. Det evangeliska, det är däremot att vi i detta kan bejaka det som en del av livet. Vi kan acceptera att det är en del av livet. Vi kan förstå att det är en del av livet. Och i detta så vinner vi seger. För i detta ser vi ju på Kristus. Och Kristus är den som förändrar och förhärligar oss. Och svårigheterna som vi möter, nu har jag skrivit upp några saker här. Hjälper oss, för det första, så hjälper det oss att förstå att vi inte lever det kristna livet i egen kraft. Vi kan inte vinna seger i egen kraft. Och när vi förstår det, när det blir klart för oss, så är mycket vunnet. Det andra är nämligen att vi erkänner vårt beroende utav förlåtelsen, utav nåden, utav barmhärtigheten, av att ständigt ha vår tillflykt till Herren, att lyfta vår blick på den korsfäste, att se Guds härlighet i den korsfäste. Så det leder oss till Kristus. Och så här har man ju undervisat alltid i klassisk kristen tro, eller särskilt i den lutherska traditionen, att lagen, vi blir överbevisade av lagen, vi förstår att vi inte räcker till, och så drivs vi till Kristus och där får vi evangeliet. Men det här är ju två faser, så att säga, som finns där hela tiden i vårt liv. För det tredje så kan vi, just genom att vara beroende av Herren, få del av hans seger. Också i svårigheterna och eländet. Jag är trängd, men inte utan utväg. Som vi predikade i söndags. I min faders hus finns många rum. Det finns alltid rum. Det handlar inte, måste jag kanske förklara det för de som lyssnar på det här och som inte var med i söndags. Men den där texten är Johannes 14. Era hjärtan var inte oroliga. Tro på Gud, tro också på mig. I min faders hus finns många rum. Om så inte vore, skulle jag säga att jag går bort för att bereda er rum, och så vidare. Den handlar inte om himlen i första hand. Det handlar om att när vi är trängda, när vi inte ser någon utväg, så finns det rum. Oavsett vilken livssituation vi befinner oss i eller förs in i, och där vi tänker att Gud har övergivit oss och allting är elände, så finns det rum. I min faders hus finns många rum, många rådrum, många lagrum, mycket utrymme. Gud är alltid närvarande. Och det är när vi är hos honom och så att säga blir upptagna av relationen till honom som vi vinner seger. Därför att han ger oss utav sin seger. Vi behöver inte vinna seger själva i allting. För Herren ger oss del av sin seger. Och det betyder också, för det fjärde och sista, att all ära, all lovsång och tillbedjan går till Herren. Så vi kan se här igen vad det står i vers 8, 10 och 11. Där står nämligen så här. Vers 8. Vi är på allt sätt trängda. vers 10. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. Vers 11. Vi utlämnas ständigt åt döden. På allt sätt, alltid, ständigt. Ser ni att det är en del utav livet? Nu kan ju Paulus, det här är alltså Paulus delaktighet i Kristi liv. Han är förenad med Kristus. Och det här är inte någon klyscha. Han använder olika ord. Han säger att han är korsfäst med Kristus. Han säger att han är döpt till Kristi död. Han säger att han är sammanvuxen med Kristus. Han lever i Kristus. Det är inte en klyscha för honom. Det är hans världsbild. Så att allt det som han erfar, upplever och är med om är i Kristus. Jag älskar att citera Kent Enoksson. Han brukar säga så här. Han sa särskilt när han var nykristen, så hörde jag det här gång efter annan. När vi kom in på några problem eller var några motgångar någonstans. Då sa alltid Kent: ja, men är man i Kristus, då är det inga problem. Den där naiva, enfaldiga tron. Att kunna leva i den. Paulus levde på det sättet. Det betyder inte att han inte blev förföljd. Det är klart, han blev förföljd och de jagade honom från stad till stad. Men det var liksom inget problem. Därför att han, så länge han är i Kristus, så är segern, så lever han i segern. Vi kan titta på, till exempel, vi tar Romarbrevet, så ska du få de där uttrycken. Romarbrevet 6, där finns alla de här uttrycken där han uttrycker sin samhörighet med Kristus. Och det här är ju sådana bibelställen som är svårt också för bibelvana bibelläsare. Men det är därför som vi kanske ska belysa det här på det sätt som vi gör. Romarbrevet 6. Där sägs det i vers 3. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus, vi har blivit döpta till hans död? Det är så han ser det. Eller i vers 5. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, och så vidare. Det är ett ord där, förenade med honom, som egentligen betyder att man inympar en gren i ett träd. Då används samma ord. Så det, ni vet, man tar ett träd och så ympar man in det, eller en gren och ympar in det i ett träd. Så använder Paulus det uttryck för att Gud har liksom tagit oss. Han har kallat oss vid namn och så har han ympat in oss i Kristus. Och det här är inte en klyscha, utan det här är andliga verkligheter för honom. Eller som det står då i den sjätte versen också. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Så från den stunden han är inympad i Kristus, intagen i Kristus, så finns inte hans privata liv i den med att man är styrd av det själviska, eller att man är ensam, eller att man är utanför. Man är verkligen sammanfogad med Kristus. Och jag har tänkt på det, för det här var ett sånt där kapitel som jag kämpade med i övre tonåren. Att förstå de här uttrycken. Och när jag började ana vad det betydde, så kom jag till vers 11. Nu kan ni få den som ett litet tips. Vers 11. Så skall också ni se på er själva. Så detta med att vi är döpta till hans död, att vi är inympade i Kristus, att vi är korsfästa med Kristus, kommer jag fram till, ja, men det är så Gud ser det. Jag känner inte att det är så. Många kristna tycker inte att det är väl ingen skillnad. Det är så Gud ser det. Gud ser inte dig och mig så som skilda ifrån Kristus. Utan han ser oss som inympade i Kristus. Han ser dig och mig genom Kristus. Och han håller inte våra synder emot oss. För det är intaget i försoningen. Allt som vi gör som är bra, allt som vi gör som är fel, är intaget i Kristus. Återlöst i Kristus. Ja, men Ja, det är så Gud ser det. Och så kommer då vers 11. Så ska också ni se på er själva. Det är tron. Det första är ett andligt faktum. Så som Gud ser det. Det är alltså det som den andliga verkligheten. Men i vers 11 står, ni måste lära er att tro på detta. Ni måste lära er att se det på samma sätt. Och det finns stunder i våra liv där det här synes oss klarare. Och det är ju underbara stunder. Men just lidanden och svårigheter och motgångar tvingar oss till att plocka upp det här och se in i Kristus på nytt och på nytt och på nytt. Och det betyder, man kan uttrycka det så här också när Paulus skriver som han gör. Han säger inte att svårigheter och lidande och motgångar kommer att leda oss fram till Kristus. Som om det vore någonting gott. Utan han säger att det är en del av livet i Kristus. I den här världen. När vi är i evigheten, det är en annan sak. Då är vi förvandlade så att säga. Men i den här världen så är det de livsvillkoren som gäller. Men också de livsvillkoren är intagna i Kristus. Det var ju det som vi hade redan i, tillbaka där i andra Korintierbrevet. Vi hade ju det här redan i första kapitlet. Och jag ägnade en del möda åt att försöka förklara det. Men nu är vi där igen då, va? Första kapitlet vers 5. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Så jag hoppas att vi som lyssnar till det här och läser det här, att vi ska få ljus över det. För att jag tror att många kristna har inte det här riktigt klart för sig. Utan man tror att det gäller att på stoikernas sätt övervinna det onda med det goda. Men vi fixar inte det i egen kraft. Och man kan ju försöka, men ju mer man försöker, desto större blir fallet. Utan vi behöver ta emot evangeliet. Förstå att så vi har evangeliet i dess härlighet, men vi bär det i lerkärl. Så länge vi är i den här världen så är vi underordnade den här världens villkor. Och det är ganska befriande när man väl ser det. Man kan också säga så här, och det är därför jag ska säga så här också, i 13 kapitlet. Där säger Paulus, det blir kanske ännu tydligare, 13 kapitlet, det sista kapitlet, vers 4. Där står i andra halvan. Så är vi också svaga i honom. Folkbibeln. Alltså andra Korintierbrevet 13:4, där säger han det väldigt tydligt. Så är vi också svaga i honom. Och det är det vi behöver kunna bejaka. Hela versen lyder, han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall, futurum, ni kommer att få leva tillsammans med honom. Det är en bra vers. Man kan också säga så här då, att lidande och död, det betyder alltså inte att Guds kraft är otillräcklig. Utan lidande och död är en del av Guds frälsningsverk. Ska jag ta det en gång till? Lidande, död, svårigheter, motgångar, sjukdomar är inte ett tecken på att Gud är otillräcklig. Utan det är en del av Guds frälsningsverk. Genom korset till uppståndelsen. Har blivit en del i Guds frälsningsverk. Intaget i försoningen, någonting som han arbetar igenom. Vi blir frälsta dagligen på det sättet. Eller helgade kanske vi skulle säga. Jag ska strax komma tillbaka till det. Så mötet med Jesus och detta med att bli fylld med den helige ande. det är inte bara ett mottagande av det nya livet, utan det är ett mottagande av det nya livet genom död till liv. Det är ju att korset slås ner djupare i våra liv. Korset som en symbol för döden. Och jag minns på 70-talet när den karismatiska väckelsen gick som starkast framåt. Och vi talade jättemycket om att bli fyllda med den helige ande. Och vi bad mycket om det, och vi bad för varandra, och vi talade ofta om det, och vad som skulle vara uttryckt. Det var ju mycket diskussioner om tungotalet var det rätta tecknet eller om det var nödvändigt och sånt där, va. Men jag kommer ihåg att under de åren, det är många många år sedan, så stod det så klart för mig att det som händer när man blir fylld med den helige ande, det är att livet med Gud intensifieras. Om man tidigare har levt mer eller mindre i ljummet kanske, eller på sina egna villkor, som innebär att bli fylld med den helige ande, att möta Jesus på det sättet, betyder att allting intensifieras. Bönen förstås, kärleken börjar brinna till Kristus och så vidare, men också motgångarna och svårigheterna. Och har vi inte med det, den intensifieringen, Så kommer det att bli obalans i livet. Johannes döparen sa om Jesus: han är den som döper i helig ande och eld. Och det är så att säga två sidor av samma fenomen, av samma kraft. Det här hade ju inte de i Korinth någon susning om. De hade ju som sagt en annan syn, nämligen att stoikerna skulle liksom vandra där i sin egen kraft. Det var därför som de tyckte att Paulus var en svag stackare som inte kunde liksom, han kunde väl inte vara Guds apostel. Gud var väl inte med honom. Paulus försöker nu förklara för dem att de ser inte härligheten i svagheten. Var är er tro? För om ni såg Kristus hängandes på korset och såg Guds härlighet i det, då skulle ni tänka på ett annat sätt. Och det här försöker han förklara till det, så att han kommer tillbaka till det, för att han vill vara noggrann med det här. Vi utlämnas ständigt åt döden för Jesu Kristi skull. Nu kunde man ju då tänka sig att Paulus skulle fortsätta de här tankebanorna. Och så försöka förklara för dem, i Korint att det han har sagt är en förklaring på den här spända relationen som de har. Att han skulle tillämpa det på den spända relationen och på dem. Men det gör han inte, utan han kopplar hela den här teologin, hela den här tankebanan. Den tillämpas inte på den här prekära situationen, relationen med korintierna. Utan han tillämpar det på sin egen person och på sin egen förkunnelse. Alltså de stirrade sig blinda på honom och på hans svaghet. Det Paulus har sagt, det tillämpar han nu på sig själv. Ja, jag är svag. Ja, jag är bräcklig. Ja, jag är ofullkomlig. Men, och ska vi se vidare här, Gud verkar genom det. Men ni ser det inte. Och det är därför som det står så här i vers 11 till exempel: vi som lever utlämnas ständigt åt döden. Alltså han lider, han har det svårt. Hans livssituation ska förstås som ett utgivande. På samma sätt som att Kristus gav sitt liv i tjänst för andra människor. Och sedan också rent fysiskt, bokstavligt, gav sitt liv när han torterades och hängdes på korset. På samma sätt är det med Paulus. Paulus, han går igenom en massa svårigheter och han förföljs för det namnets skull. Och han känner liksom att i detta ger han liv. Alltså i mig, i vers 12, så verkar döden, men för er blir det till liv. Döden verkar i oss, men det blir till er välsignelse. För i detta prekära situation, i detta läge, så ger jag evangelium. Jag ger inte min egen kraft, min egen förträfflighet, att jag övervinner allting. Det är inte det jag delar med mig av. Utan jag har ingenting att dela med mig av. Det jag delar med mig av, det är evangeliet. Se evangeliet. Se vad Gud har gjort genom Jesus Kristus och ta emot det. Så han inte bara predikar om Kristi lidande, om Kristi död och så vidare, utan han gestaltar det i sin egen kropp. För det är intaget i hans egen person. Så motståndarna, de tycker att eländet som finns i Paulus fördunklar Guds ära. Och Paulus säger tvärtom. Just i detta att jag inte har någonting att komma med, så förhärligas Gud. Därför då blir det uppenbart att det inte kommer från mig. Ni har ju alla kommit till tro genom mig. Men inte genom mig, utan genom att Gud har verkat igenom mig. I min svaghet, i min bräcklighet. När jag är svag, då är jag stark. Paradoxen. Det där har ju Paulus försökt att förklara många gånger. Vi tittar i första Korintherbrevet. Kapitel 2. När jag kom till er var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och det var ju det de såg. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft och så vidare. Så det Paulus skulle säga så här också, att Gud verkar inte genom honom och hans bräcklighet och svaghet, alltså trots att han är svag. Det är inte så att Gud verkar trots att Paulus är svag, utan han verkar genom Paulus svaghet. Alltså svagheten, bräckligheten är någonting som Gud använder. Inte därför att han inte har något val, utan därför att det är en del i hans, i det sätt på vilket evangeliet förkunnas. Det ingår i tjänsten. Att den som förkunnar ska ha den här svagheten. Ha de här bristerna. Men Gud verkade genom den. Ja, men de visste ju att de allihopa hade kommit till tro på det här sättet. Nu gäller det att komma ihåg det. Vi kom inte till tro därför att Paulus var så stor och vältalig och därför att han var så överbevisande. Det var inte på grund av honom som vi är troende. Utan det var ju för att ordet träffade oss i våra hjärtan. Gud talade till oss genom den här svagheten. Vi såg hans bräcklighet, men vi såg styrkan också i Kristus. I andra sammanhang så talar Paulus om döden som vår fiende. Syndens lön är döden. Och jag har ett antal bibelställen här. Ja, vi kan ta något kanske bara som ett exempel. Romarbrevet 5. Där skriver han till exempel i vers 14. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse. Eller i vers 17. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende. Och så vidare. Vers 21. För att liksom synden fick herravälde genom döden. Och så vidare. Alltså han talar om döden som en fiendemakt. En döden som något ont, alltså en härskarmakt. Döden är inte någonting gott. Men när Jesus Kristus inte bara dog utan uppstod från de döda. Då bröt han udden utav dödens makt. Så från det att Jesus Kristus har uppstått från de döda, så är udden bruten utav döden. Det vill säga att döden har inte längre sista ordet. Tvärtom så är döden någonting som Gud använder sig av i våra liv. Jag talar nu om oss som är intagna i Kristus. Vi är intagna i Kristus, då är dödens makt bruten över oss. Döden har inte sista ordet, utan den har förvandlats till att bli ett redskap i Guds hand. Döden är ofarlig för oss. Sjukdomar är ofarliga för oss. Vi kan vara rådlösa, men vi är inte utan råd. Vi kan vara trängda, men vi är inte utan utväg, inte utan rum. Vi kan vara döende, men vi lever. Därför makten är bruten över det. Och vi lever i Kristus. I eländet så springer segern, uppståndelsetron, fram. Och det vet Paulus. Men det förstod inte korintierna. Så den här gamla tidsåldern som vi lever i, vi väntar på nya himlar och ny jord, den är döende, visst, men det är också en tidsålder i vilken vi förvandlas. Jag ska komma tillbaka till det också ytterligare. Jag kommer tänka på en psalm som vi har i psalmboken. Franciscus som har diktat den. Ni känner kanske igen den. Jag kommer inte ihåg vad det är för nummer. Men ni vet att det finns i psalmboken. Tack Gud för syster död, som tar allt levande i förvar. Halleluja, halleluja. Hon för oss i sin tysta vagn, en afton hem från mödans mark. Tack för alla dina under. Halleluja, halleluja, halleluja. Det är ju genom döden som vi förvandlas och kommer till Herren. Udden är redan bruten, döden är våran bekänt som för oss till fullkomningen. Det är den stora förändringen. Och det är den förändringen som Paulus försöker förklara för korintierna. Nu läser vi från vers 13. När han har argumenterat, vet ni, då brukar han också ta ett bibelord eller ett citat. Då känner ni igen hans sätt att föra fram saker och ting. Så nu läser vi i vers 13. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Och här citerar han då ifrån Psaltarpsalmen 116. För det där det står, vers 13 här, jag tror, därför talar jag. Jag skulle vilja att vi slog upp Psaltaren 116 för att se lite närmare på den, eftersom han citerar den och identifierar sig och sina motgångar, sina svårigheter med den Psaltarpsalmen. Alltså Psaltarpsalmen 116. Och då ser ni att det är en psaltarpsalm som är en lovsång för räddning ur dödsfara. Så är i alla fall rubriken här i folkbibeln. Och det är 19 versar. Jag tror inte vi ska läsa alltihopa där. Men det är alltså i vers 10 som det där står. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågades svårt. Jag som sa i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. En av de kommentarerna som jag har läst menar att hela den här salmen, den här mannen som skriver den här salmen, är Jesus. Alltså en salm om Jesus. Du kan se från början, jaget här är Jesus Kristus. Jag, Jesus Kristus, har Herren Gud kär. Ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig, i hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig, jag kom i nöd och bedrövelse. Det här är en beskrivning av det liv som Herren Jesus levde på jorden. Men jag åkallade Herrens namn, o Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor, jag var elände, han frälste mig. Du har räddat min själ, vers 8, från döden. Mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågade svårt. Och så i vers 15, där har du liksom nyckelversen för att du skulle kunna se det här på Jesus Kristus. Dyrbar i Herrens ögon är hans fromma stöd. Nämligen hans stöd på Golgata. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Och när vi har sett att det här är Jesus Kristus, och vi nu tänker så att det är det i den här salmen, så vad är det då Paulus gör? Jo, Paulus kliver in i Kristus. Han kliver in i Psaltarpsalmen 116. Han ympas in i den. Han identifierar sig med Jesus Kristus. Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig, jag kommer nöd och bedrövelse. Jag tror, jag har samma andas tro, sa han i Korintherbrevet. Jag tror, jag talar. Alltså han har tagit emot evangeliets skatt, men han bevarar den, bär den i ett lerkärl. Och om du tittar i, vi går tillbaka till andra Korintherbrevet. Han skriver ju här då att i vers 13, jag har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag. Alltså den ande som finns i Psaltaren 116, den har Paulus klivit in i. Han har del i den anden också. Och det är därför han talar. Jag tror på ångesten och nöden och eländet, men jag tror också på frälsningen. Och att jag ska få vandra i det levandes land. Jag tror att det redan har börjat. Jag är rådlös, men inte utan råd. Jag är nedslagen, men jag är inte utslagen. För Kristus lever i mig, han som har uppstått. Jag tror, och därför talar vi. Och så står det i vers 14 igen då. Vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med honom. Och i det perspektivet så spelar ju motgångarna och bräckligheten föga roll. Det är ju någonting som vi ska kläsa av. Den yttre människan ska ju kläsa av. Vilket han också talar om lite längre fram. Medan den inre ska växa sig allt starkare. Du kan jämföra den där versen där det står att vi vet att han som uppväckte Herren Jesus Kristus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus. Med vad han säger i Romarbrevet. Romarbrevet 8. Som är skrivet några år senare. Vers 11. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor ibland er, eller i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Tillbaka till andra Korintherbrevet. Så att det här är någonting som är klart, uppenbart för Paulus. Och därför så har motgångarna och svagheterna föga betydelse. De väger väldigt lätt. Men det här gäller inte. Vad är det nu med det då? Jo, det står så här i vers 15. Allt sker för er skull. För att ni inte ska alltså sätta er tilltro till mig. Utan det här sker för att ni ska sätta er tilltro till Gud endast. Allt sker för er skull. Och så ska det leda till, som det står i slutet på vers 15, att tacksägelsen flödar över till Guds ära. Inte till Paulus. Det ingår alltså i tjänsten att tjänsten inte ska få ära. Utan att all ära ska gå till Gud. För hos den som bär tjänsten är det bara ett lerkärl. Det finns ingenting som man kan berömma sig av. Det finns ingenting som man kan se där som man skulle sätta sin tilltro till. Så ju svagare och eländigare Paulus är, desto mindre är ju risken att folk sätter sin tilltro till honom. Det är en del av, det ingår i tjänsten. Det ska vara på det sättet. Och sen då fortsättningsvis här nu, så det här är då den första delen där han har talat om att ha skatten i lerkärl. Och det vi har framför oss nu, det är då den andra delen, alltså från vers 4:16 till och med 5:10. Där han försöker, där han går igenom samma sak en gång till, men där han visar på att det liv som vi har med Kristus, det sker genom tron. Det är genom tron som det här äger rum. Och det är viktigt. Vi hinner åtminstone börja på det, så jag läser det från vers 16 till och med 18. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga, ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Så nu, om man nu har talat om det här lerkärlet och om vår bräcklighet, så fördjupar han nu tjänstens villkor, så att säga. Han talar om för oss att tjänsten utövas alltså inte genom vad vi tycker och tänker och ser, utan genom tron på det osynliga eller på den osynliga. Så att man kan också säga så här, att så länge vi lever i den här världen så kan vi bara uppfatta gemenskapen med Kristus genom tron. Kanske låter som en självklarhet, men måste sägas i sammanhanget. Och det gäller alltså att leva trons liv i en bräcklig och dödlig kropp. Det gäller att vara delaktig av hans seger i ett liv som ser ut som ett nederlag. Och då ska det bli uppenbart att den där människan har ingen seger. Men också genom hans bekännelse att Kristus är närvarande. Kristus tron betyder enormt mycket för den här människan. Det hör man ju. Det ser man ju. Och då blir Kristus som får äran. När vi läste om de dödas uppståndelse i första Korinthierbrevets 15 kapitel, vi går inte tillbaka dit, men jag hänvisar dit, så kunde man läsa därifrån vers 45 till och med 49. Om där kunde man se att den mänskliga existensen, den sker i två faser. Den jordiska och den himmelska. Men det är bara en mänsklig existens. Du är densamme hela tiden. Och det här gick vi igenom noggrant när vi talade om det dödas uppståndelse. Men nu kommer det tillbaka, nu kommer det igen. Om vi lever eller dör, så hör vi Herren till. Vi är de samma hela tiden. Från det att vi föddes så lever vi vårt liv. Och det övergår, så att säga. Vi förvandlas när vi går in i den himmelska härligheten. Men det är inte så att det är något dualistiskt, att vi är någon annan när vi kommer till andra sidan. Den här övergången, den sker egentligen inte när vi dör, utan det sker när vi tar emot Jesus. Därför då börjar det eviga livet. När Kristus flyttar in i oss, det är alltså en överlappning mellan de här två existensformerna. Men vi har redan börjat det eviga livet här i tiden genom gemenskapen med Kristus. Och den gemenskapen med Kristus, den härligheten betyder så mycket redan här i tiden. Så allt det andra blir, jag ska inte säga att det blir oväsentligt, men det kommer ett annat ljus. Så till, det kommer ett sånt ljus att till och med bräckligheten och svagheten, ja, döden själv, blir någonting som verkar för oss. Redskap i Guds hand. Redskap i frälsningen. Därför så skriver han så här: vår yttre människa bryts ner, men vår inre människa förnyas dag för dag och till sist förvandlas till fullkomlighet. Och här har jag då strukit under, och då får vi säga det också, stryker under att Paulus har inte en dualistisk syn, så att man tänker att innan är vi kropp och sedan så blir vi ande. Utan kroppen ingår så att säga i din personlighet. Det som är skillnaden är inte att du här är en förgänglig kropp och sedan så blir du ande eller får en andlig kropp. Utan skillnaden är att innan var du utanför Kristus, nu är du i Kristus. Det är det som är skillnaden. Och nu så lever vi i Kristus. Och vare sig vi lever eller dör, vare sig vi går, lever i den jordiska fasen eller går över den himmelska, så lever vi i Kristus. Den övergången har ju redan börjat för oss. Vi är ju redan passerat så att säga den kritiska punkten. Vi har ju gått igenom nålsögat. Vi är ju födda på nytt. Kristus bor ibland oss. Det pågår. Vi förnyas genom anden. Så det Paulus säger här är att om vi ska ha ett rätt och riktigt perspektiv på oss själva, då måste vi se oss själva ur ett himmelskt perspektiv. Därför har vi blicken vänd emot det som är tungt, det som väger tungt, det som varar i evighet, det osynliga. Därifrån hämtar vi vår näring. Det är källan, det är kraften för våra liv. Till skillnad då från motståndarna som riktade blicken mot det synliga, mot bräckligheten, och såg lerkärlet och betygsatte det, så kom de inte längre än så. Där tror jag vi får sluta, och så får vi ta upp tråden där igen när vi kommer till 5:e kapitlet, vers 1. Vi har gjort kapitlet ut där nu. Och så får vi fortsätta med de där 10 första verserna i 5:e kapitlet nästa gång.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Andra Korinthierbrevet håller vi på med, och det här var del 10. Vill du lyssna till Bibelförklaringarna i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman, och jag som har varit producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Efter sändningen här så kommer missionskyrkan att ta över, och då blir det söndagsgudstjänst ifrån missionskyrkan, Radio MF. Men innan programmet är slut så får vi lyssna till musik.